Ja, då får jag hälsa på er med Guds nåd och med Guds frid. På vägen ner hit så hittade jag en liten grej. En sten. Och det är ingen ädelsten. Så ingen behöver vara rädd att jag ska ta hem den. Jag ska lämna den tillbaka sen. Men jag kommer att tänka på en sak när jag såg stenen. Den är ju hård. Den är kall. Ja, eller den var kall. Nu har jag haft den i fickan ett tag. Så den har fått lite värme från min kropp. Men den var kall. Den är oformbar. Och så är den ju naturligtvis stendöd. Då tänkte jag så här att om jag hade haft något annat material med mig, exempelvis lera, och om jag därtill hade haft gåvan att göra en skulptur, då hade jag faktiskt kunnat använda lite lera och göra en vacker ängel av det här. Visst? En liten lerängel, en fin ängel av lera. Sådan var fariseerna på Jesu tid. Och sådana är de idag. De bygger ett fint skal omkring. Och så är hjärtat stenhård, iskall, oformbart. Då kom jag att tänka på vad Johannes döparen en gång när han stod vid Jordanflodens strand och predikade för judarna. Och sa han, hörni, tänk inte ens vid er själva att vi har Abraham till far. Gör inte det. Och så pekade han på stenarna där på Jordanflodens strand, eller så tog han upp en sten och så sa han, Gud är mäktig att av dessa stenar uppväcka barn åt Abraham. Och nu frågar jag dig och mig själv idag. Tror vi på det? Har vi samma tro som Johannes döparen? Tänk på en sten. Ska vi ta och be? O Herre Gud, allsmäktig, i Jesu namn så kommer vi inför dig idag. Herre, om du är mäktig att uppväcka barn åt Abraham av en sten. Herre, då är du mäktig att väcka en levande tro i våra stenhjärtan ikväll, Herre. Och om du vill förbarma dig över oss. Uppväcka ett stenhjärta ikväll. Amen. Tanken var ju att vi skulle ha fortsatt att läsa om Abraham. Och vi hade lagt förbundet eller pakten som rubrik ikväll. Men jag kände i morse, eller fick en tanke att vi skulle göra en liten avstickare. Jag testade lite och kollade på och läsa igenom angående förbundet eller pakten där och kände att det var väldigt stängt. Och jag har nu efter bön och rannsakan och försöka be Herren om vägledning och frågat vad som ska ha varit det aktuella budskapet eller det som ska ha varit på Herrens hjärta för oss ikväll. Och Jag kommer att tänka på en vers i Första Korinthierbrevet 13 och vers 13. Första Korinthierbrevet 13 och vers 13. Och där står det så här i Jesu namn. Nu består tron, hoppet och kärleken. Dessa tre, men störst av dem är kärleken. Amen. Störst av dem är kärleken. Naturligtvis när man ska, om man ska prata om kärlek, så vill man ju vara väldigt tydlig med att påminna om att Guds kärlek, eller den kärlek som Bibeln pratar om, är ju radikalt annorlunda mot vad den kärlek som världen pratar om. Kanske att den allra största skillnaden, den mest grundläggande skillnaden, ligger i att världsmänniskorna pratar om att vi ska älska oss själva. Man säger till och med att vi behöver lära oss först att älska oss själva. Nu behöver ju jag få tänka på mig. Nu behöver jag få unna mig, och så vidare. Och Bibeln lärde att vi ska älska Herren vår Gud över allting, över alla ting, och vår nästa som oss själv. Kärlek har ju naturligtvis ingenting heller att göra med den snedvridna sexualen. Undervisning som vi får idag och som vi blir påverkade av från många olika håll. Den är också bara egoistisk. Endast egoistisk. Snedvridet och något som vi absolut inte ska låta oss luras av. Men när vi ser då här i Första Korinthierbrevet 13, då aposteln Paulus börjar undervisa om vad som är kärlek. Vi kan läsa något från början där. Om jag talade. Om jag talade både människors och änglars språk, men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg, men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde och offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Ingenting. Inte något alls. Ingenting. Låt oss tänka på det här. Låt det få sjunka in en liten stund. Vad säger apostlarna? Om jag kunde alla människors språk, svenska och norska och danska, ja till och med finska, va? Arabiska och kinesiska, då vore jag väl ändå något. Och om jag därtill talade änglarnas språk, så hade jag ingen kärlek. Om jag hade all profetisk gåva, kunde se in i framtiden. Jag ska ta betalt så att folk får komma och fråga vad som händer imorgon. All profetisk gåva. Kunskap. Förklara skriftens alla ord rätt. Och jag hade tro så att jag kunde flytta på berg. Och så hade jag ingen kärlek. Vad vore jag då? Ingenting. Ingenting. Men om jag gjorde såna där väldigt fina självuppoffrande gärningar då, och lät min kropp brännas och delade ut allt vad jag ägde, hela min inkomst, allt vad jag ägde och hela min inkomst, 100% av inkomsten, då vore jag ju ändå något. Och så gjorde jag det inte med kärleken som drivkraft. Så det är ingenting. Och när aposteln Paulus lägger fram den här saken på det här viset, då förstår vi ju att nu är det någonting som är viktigt. Va? Vi förstår att det är någonting oerhört stort som man pratar om. Störst av dem är kärleken, säger han. Något som vi inte kan vara utan. Ändå är det inte aposteln Paulus som hittar på det här. Det är inte han som hittar på. Utan redan budordet lär oss att vi ska älska Herren vår Gud över allting. Och vi ska se Matteus evangeliet 22. Matteus 22. Från vers 35. En av dem, en laglärd, ville sätta honom, alltså ville sätta Jesus, på prov och frågade: Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. En laglärd kommer alltså fram till Jesus och vill sätta honom på prov. Och han fick ett sådant svar av Jesus som berättar ganska mycket också för oss. Den visar nämligen för oss kärlekens föremål, eller hur? Den visar oss vad vi ska älska. Så kärleken är ett bud och den visar oss ett föremål. Vi ska älska Gud över allting och vår nästa som oss själva. Och det kan vi förstå. Om vi älskar Gud över allting, då kommer vi aldrig att ha problem med avgudar. Om vi älskar vår nästa som oss själv, då kommer vi inte att mörda vår nästa. Vi kommer inte att stjäla hans saker. Vi kommer inte att förleda honom eller förföra honom. Att älska Gud, det gör man när man rätt känner honom. För Johannes skriver att den som inte älskar, den som inte älskar har inte lärt känna Gud. För Gud är kärlek. Så skriver han. Så om du inte känner någon kärlek till Gud, så har du antagligen en felaktig gudsbild. Du känner inte Gud. Rosenius skriver att det är omöjligt att känna Jesus och inte älska honom. Det är omöjligt att älska honom och inte följa honom. Så långt Rosenius. Och när Johannes då skriver att Gud är kärlek, då tänker jag att det är inte bara någon liten egenskap hos honom eller någonting som flyter ut då och då från Gud, utan att han är kärlek. Det betyder att han vill dig och mig väl. Det betyder det. Redan profeten säger ju att han, eller genom profeten säger han att jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar för att ge er en framtid och ett hopp. Så om vi inte älskar honom, så är det för att vi inte känner honom. Och Johannes säger vidare i sin epistel. Han säger att men vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss. Och sen säger han ett märkligt ord. Och vi tror på den. Vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss. Och vi tror på den. Vadå? Tror på den. Tror på kärleken. Då ser vi att det är ingen. Vi kan säga att det är ingen filosofisk tanke eller metafysik som Johannes tänker på. Eller något känslo-euforiskt rus. Det är inte sånt. Han säger att vi tror på den. Vet ni varför? Jag tror att aposteln känner igen honom. Och jag tror att lärjungen känner igen honom. Den korsfäste och den törne krönte konungen. Det var den. Det var han som vandrade här på jorden så föraktat. Han gick så lågt under sina jordiska dagar att de flesta tittade över honom. Han var överskådad. Vi såg över honom. Fariseerna och de skriftlärda, de kunde inte på något sätt tåla Jesus. Överallt där han uppenbarade sig så arbetade de emot honom. Ständigt. Om och om igen. Världsmänniskorna, de fann ingen glädje av honom. De som söker i jorden efter skatter, de kommer aldrig att ha någonting med Jesus att göra. Men vi tror på den. Och så säger han sen vidare igen, Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Alltså så klara och rena är skriftens ord. Ingen dunkelhet. Det som vill ställa till dunkelhet för oss, det är ju vårt förstånd. Vårt förstånd som är förmörkat. Vi har många gånger svårt kanske att få ihop att Gud är både rättvisa och kärlek. Men för Gud är det inget problem. Båda kan vara där samtidigt. Så säger Jesus. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Johannes 14 och 15. Om ni älskar mig så håller ni fast vid mina bud. Han säger faktiskt inte att ni ska hålla fast vid mina bud så att ni får kärlek. Han säger att om ni älskar mig, då håller ni fast vid mina bud. Så säger han. Han säger inte heller att ni ska bevisa er kärlek nu till mig genom att hålla mina bud. Det säger han inte heller. Utan bara, om ni älskar mig så håller ni fast vid mina bud. Vad är då hans bud? Jag har ju hört en del om det. Vi kan tänka på budskap till exempel. Men jag tänkte att vi ska se en liten sak som Johannes själv skriver om. Om han själv får svara på den frågan. Johannes första brev kan vi se, kapitel 3. Han säger där i kapitel 3 i Johannes första epistel och från vers 22 så säger han: och vad vi än ber om, det får vi av honom. Ja, det var ju underbart. Ty vi håller hans bud. Aha, gör vi? Håller vi hans bud? Har det gått bra för er? Och håller hans bud. Och vi gör det som gläder honom. Och så säger han, och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Och den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi. Hur vet vi det? Jo, av anden som han gav oss. Vi tror på Jesu Kristi namn och älskar varandra så som han har befallt oss. Ja, för vi vet ju att Jesus säger att allt vad vi har gjort mot en av dessa minsta, det har vi gjort mot honom. Och den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud förblir i honom. För den anden som han har gett oss, så vet vi det. Den ande som flyttar in i en människa när hon lyssnar till evangeliets budskap och tar emot det i tro. Han frågar ju redan aposteln Paulus av Galaterna. Där i tredje kapitlet i Galaterbrevet. Då ställer han en fråga av dem. Han säger, bara en sak vill jag veta. Endast detta vill jag veta. Tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Eller vers 5, han som ger anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham? Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Och så har vi också där vidare i Galaterbrevet när han börjar undervisa om andens frukter. Så är den första frukten som han tar fasta på är ju just kärlek. Ja, då ska vi få tillbaka till Korinthierbrevet. Vad är det då kärlek? Vad är det då som han vill verka i oss? vi märker när aposteln Paulus ska börja förklara det här, att det är inte så det är jätte lätt för honom. Tycker det är lite spännande att se. För först så säger han: kärleken är tålig och mild. Kärleken är tålig och mild. Men sen händer någonting. Det känns som att han kommer inte på något mer. Och så tar han en liten omväg och så börjar han förklara vad kärlek inte är. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda, den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Så först säger han vad kärleken är tålig och mild, och sen börjar han berätta vad den inte är. Den är inte alltså avund, inte skrytsam, uppblåst eller högmod och så vidare. Och då kan vi ju tänka oss att de saker då som han lyfter fram som inte är kärlek. Kan vara en ganska bra prövoställ för oss. Där vi kan pröva oss själva när vi har reagerat på ett visst sätt. Då kan vi se att kom det här från Gud eller kom det här från mitt kött. Därför att vi kan naturligtvis med Bibeln i hand handla efter köttet. Vi kan med Guds ord handla kärlekslöst. Visst. Och då tycker jag att det här är ett ställe där vi kan få pröva oss ibland. Också då när vi tycker att vi har haft rätt att försvara oss. Och så har man i efterhand fått bli överbevisad om att det var inte kärleken som var drivkraften. Ibland är det min egen uppblåsthet, min kanske avundsjuka eller självförsvar som går igång. Jag ska nog visa och jag ska ge igen. Såna tankar kan vi ha. Och vi kommer kanske ihåg flera gånger när vi har handlat kärlekslöst eller egoistiskt. Inte bara mot vår nästa, men också mot Gud. Men kärleken, den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting. Och den uthärdar allting. Och den upphör aldrig. Ja, inte ens i evighet. Och därför den störst av allt. Men så sa vi att kärleken var ett budord. Kan man kommendera kärlek? Vi ska tillbaka till första Johannesbrev. Nu blir det lite fram och tillbaka här. Ursäkta mig. Då är det väl i fjärde kapitlet. Ja, och vers 10 som jag tänkte på. Eller vi kan också läsa vers 9 och 10. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Där består kärleken i att Gud har älskat den i synd fallna människosläktet så högt att han var Att han var villig att ge ut sin egen älskade son. För oss. För dig. För mig. För var och en som tror på Jesus. Så uppenbarade Gud sin kärlek till oss. Att han sände sin enfödde son till världen. För att vi skulle leva genom honom. Alltså, den som har erfarit och blivit överbevisad om sin egen död. Sin sten död. Och som förlorad och hjälplös ser upp till Golgata mellersta kors. Får ta emot syndernas förlåtelse, liv och salighet. Så har Gud bevisat sin kärlek till oss. Jag kommer ihåg när jag var väckt. Då tänkte jag att det vore ju många gånger lättare om Jesus skulle vara fysiskt på jorden. Jag tänkte då bokar man ju bara ett flygbiljett och flyger till Israel. Och så söker man upp honom och släpper sig ner framför honom och ber om hjälp. Så tänkte jag. Det skulle vara så lätt. Och så fick jag till slut se honom här. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Att han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Och kärleken består ju inte att vi har älskat honom, utan att han har älskat oss. För där på korset, när Jesus hänger där, blodig och sårad, då får faktiskt Guds rättvisa, syndens lön, få sitt straff. En gång för alla, i Kristus Jesus. Men då tänker vi att ja, så är det ju naturligtvis. Men nu är det inte så lätt att ta till oss det här. Det är inte så lätt att ta det till för egen del. Och dessutom så kan det vara så att man känner sig ovärdig till att ta emot. Jag har träffat människor som har sagt att de tycker att vi kristna, att vi utnyttjar Jesus. När vi bara kom med, ursäkta uttrycket, skiten till honom. Och så kan världens barn se på det faktiskt. Jag kan lite grann förstå hur de tänker. Att vi kommer bara när vi har, eller med, inte bara, men vi kommer när med våra problem till honom. Vi avlastar oss, vi sätter det på honom. Och då tänkte jag på det här och tänkte jag, ja. Har jag något alternativ? Jag tror att det var äran för honom som tog i. Att han skulle vara tvungen att böja sig och få med allt sitt skit då till Jesus. Men så tänker vi att det kanske inte alltid så lätt för oss och vi känner oss ovärdig. Paulus skriver i andra Thessalonikerbrevet i det tredje kapitlet. Då skriver han att jag ber, må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek. Och Jesu. Eller Kristi uthållighet. Må Herren få leda våra hjärtan in i Guds kärlek. Han bad för dem att Herren skulle få leda deras hjärtan in i Guds kärlek. Därför han visste att det behövdes. Och vad kan vi då annat göra ikväll än att knäppa händerna och be att Gud ska få leda våra hjärtan in i Guds kärlek? Därför det är nog så att en kristen som inte endast är kristen till namnet, det finns också sådana. Det finns sådana som bekänner Jesus med det uppesta av sina läppar, men hjärtat är så långt bort från honom. Långt, långt bort. Jesus har aldrig fått plats i hjärtat. Kunskap om honom kan de ha. Lärdomar om honom. Men hjärtat är fullt utav annat. Men en kristen, en som är en Jesu Kristi efterföljare, borde ju ha Jesus Kristus så kär att man inte kunde leva utan honom en enda dag. Inte en enda stund, va? Jag var en gång på ett ställe när jag såg en man, och jag hade då alldeles nyss blivit uppväckt och tänkte att det här med missionering, det måste man ju göra, man måste ju missionera. Och så såg jag en man som jag tänkte att han behöver få höra om Jesus. Så jag frågade honom om han har hört om Jesus. Och sa han, jo. Sa han, jag skulle inte orka en enda dag utan honom. Tänkte jag, var ju märkligt. Jag klarar mig flera dagar utan Jesus. Men han som jag tyckte att behövde få höra om Jesus, han skulle inte orka en enda dag utan. Så borde det ju vara för oss, om vi är Jesu Kristi efterföljare. Ändå kan vi kanske ha minnet av annat. Vi kan komma ihåg situationer. Vi minns kanske hur vi ord eller vi handling har vi visat på något annat. Hur många fega, undanglidande svar vi har gett i situationer när vi har känt oss obekväma eller blivit klämd. Ibland har vi varit nästan så ivrig på att försvara vår egen ära och vårt eget rykte. Och ingen vill ju heller bli anklagad för att vara någon Jesus-fanatiker. Men låt oss vara kristna på riktigt. På riktigt, låt oss vara kristna. Andra får väl göra exakt vad de vill. Låt oss gripa tag i ordets vishet och bli då fast dårar inför människors ögon. Låt oss göra det. Om vi då ska bli föraktade och överskådade av fariseerna och världsmänniskorna. Det är helt klart, kristen, det är den som vill leva för Kristus. Med Jesus Kristus. Tjäna honom på hans vis och inte på vårt eget vis. Så låt oss gripa tag i ordets vishet. Korsets budskap, som är en dårskap och en stötesten för de som går förlorade. Det är ju därför aposteln Paulus är så oerhört mån om att överallt dit han kommer att hålla fram korsets budskap. Därför han vet att det är en Guds kraft som frälser de som tror. Även om det blir en dårskap för de som går förlorade. För det är just där på korset som Guds kärlek lyser allra klarast och allra starkast för oss. För när Jesus förnedrar sig och utge sig själv. Som vi har hört om, han som var till i Guds gestalt räknade inte som Guds gestalten som någon segerbyte, utan ödmjukade sig själv och blev lydig. Lydig in till döden på korset. Han som under 33 års tid på jorden ständigt vandrade i förödmjukelse och förakt, misstro. Misstro från egna familjen. Misstro från samhället. Föraktad och överskådad. Men han gjorde det för att frälsa dig. Han gjorde det för att frälsa mig. För att vi skulle få liv. Det är därför som Johannes skriver: mina älskade, om Gud har älskat oss så högt, då är vi skyldiga att älska varandra. Så när denna Guds kärlek får i Jesus Kristus får inta våra hjärtan, då blir det alldeles som aposteln Paulus säger i Romarbrevet 5:5. Då är det Guds kärlek som är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Då har anden verkat kärlek i oss. Men det är inte vår kärlek, det är Guds kärlek. Det är för att han har älskat oss och utgett sin egen son för oss. Så. Då betyder det här då att vi har blivit kvitt vårt kött och vårt blod. Och nu så ska vi flyga på rosa moln genom livet. Och vår stig kommer i fortsättning att vara kantad av röda rosor. Visst? Nej. Skriften lär oss mycket tydligt att vi har kvar vårt kött. Och att köttet kommer att söka det som är mot anden. Och anden kommer att söka det som är mot köttet. Och att de två kommer att ligga i strid med varandra. Många gånger kommer vi tyvärr att ge efter för köttet. Ibland blir vi överrumplad av ett satans garn, ett nät, eller vi cyklar lite för fort så han sätter ett käpp i hjulen för oss. Ibland blir vi bedragen. Men det betyder inte att det är genast ute med oss. Att det är kört med oss. Utan anden fortsätter att strida emot köttet. Inte genom hot och rädslor. För rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädsla, det hör samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärlek. Men anden strider mot köttet. Det är en stor tröst för ett Guds barn. Att striden behöver inte jag spänna mina muskler och gå ut i strid. Ja, det skulle inte... Tänker ni ju direkt att ja, det var inte mycket till muskler. Nej, jag håller med. Och ännu värre skulle det vara om ni skulle se mina naturmuskler. Ännu värre faktiskt. Ännu svagare. Men att jag får låta eller vila i att Guds ande vill strida. Eller den ande som han har gett vill strida emot köttet. Det är en stor vila faktiskt. För egen del har det varit så. Och det är min högsta önskan också ikväll. Att vi var och en för egen del ska få finna den vilan i Kristus Jesus. Därför att vi lever ju en sån tid där man oerhört mycket pratas om att leverera. Jag vet inte om det är något ord som man använder i Norge, men ja, åtminstone i Sverige, så om man kommer på en arbetsplats eller överallt, så handlar allt om att leverera. Och jag brukar säga att det enda som ska leverera är ju Postnord, och de levererar inte. Men det är ett uttryck som ofta används, att vi ska leverera. Då är det ganska lätt också att vi kanske tar in det i vårt andliga liv, att vi ska leverera. Men en sabbatsvila är det här, att vi får vila i att också i vår strid mot vårt kött, så får vi låta Jesus strida för oss. Och naturligtvis, om någon vill gå ut i striden mot djävulen i egen kraft, så får jag önska lycka till. Det är ingen jämn match, det är det inte. Men så blir Jesus så stor för oss och viktig när vi ser och när vi har erfarenhet av att så fort jag ska försöka, så blir det nederlag. Och när kärleken till han får slå rot och få fäste och utgjutas genom Guds ande i våra hjärtan, då blir Jesus stor. Då finns det ingen jordisk lycka. Det finns inga jordiska nöjen eller berömmelse eller ära eller pengar eller vad som helst som kan vägas upp mot den lyckan att få ha Jesus. Att få vara hans. Att få smaka och se att Herren är god. För den värme och den frid och den kärlek och den ron som finns i Jesu famn, vad kan vi byta? Vad kan vi byta ut det emot? Ingenting. Ingenting. Och den famnen, Jesu kärleksfamn, den står öppen så länge det är nådens och salighetens dag. En dag kommer den att vara stängd. En dag kommer åtminstone 5 jungfrur att vara förvånade över att det kom för sent. Men så länge det är nådens och salighetens dag, så står Jesu kärleksfamn öppen. Så låt oss vara kristna. Låt oss säga nej till synd och värld. Säg farväl. Säg farväl till egen fromhet, till egen ära, egen helighet, egen dygd. Säg nej. Sätt dig på en båt och låt det gå över Atlanten. Håll så mycket värde på det. På din egen ära, din egen berömmelse, din egen helighet, din egen fromhet. Ha lika mycket värde i det som att du sätter det på en båt och låter det gå över Atlanten. Om någon vill ta det, så varsågod. Bara jag får vara i Jesu närhet. Och skulle det nu vara så att någon som lyssnar har kommit bort ifrån Jesu famn, så säger jag till dig, kom tillbaks. Kom tillbaks. Har du gått bort ifrån Jesu kärlekshjärta, kom tillbaks. Ikväll. Han väntar på dig, min vän. Han står med sina utsträckta armar för att ta emot dig. Han vill visa dig sina händer, sina sårmärkta händer. Min vän, ser du såren i hans händer? Har du sett dem? Det var priset för att du är betalt. Du har blivit köpt och han betalade full pris för dig. Han prutade inte ett öre. Inte ett öre. Hur fula och hemska och skamliga och äckliga dina synder är. Eller hur fina och nästan obetydliga de är. Så har han betalat för dem. Han har också betalat för farisens otro och självguderi. Också det betalade han. Och därför ber han dig med sin allra, allra mildaste stämma idag. Kom hem. Kom till mig. Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära av mig, ty jag är mild och ödmjuk av hjärtat. Och då ska ni finna ro för era själar. Tänk att vi idag får den stora möjligheten, kära vänner. Vi får den möjligheten idag. Lämna dig hans hand. Tänk att vi får ha den möjligheten. Hur ofta värdesätter vi den? Tänk att vi ikväll kan gå ut från mötessalen fri, förlåten. Vi kan det. Gud är mäktig att av dessa stenar uppväcka barn åt Abraham. Ska vi be? Jesus, så samlar jag ihop allt som är mitt. Allt det där fula. Allt det där som jag skäms för, som jag aldrig vill visa. Allt det där som plågar mig. Allt det där som jag tycker är svårt. Och så lägger jag det i din hand, Jesus. Och så frågar jag dig, Jesus, håller det att sätta dig i din hand? Orkar du bära så här mycket? Ja, det tror jag, Jesus. Jag tror att dina armar, Jesus, också ska hålla för mig. Och så ber jag, Herre, att du ska i nåd se till var och en som ber. Herre, kom med ditt heliga blod och bestänk oss så att vi blir rena. Tack, Jesus, för att du vill göra oss fri. Tack för att du kom för att ge oss liv. När tjuven kom för att stjäla, slakta och förgöra, så kom du för att ge oss liv och liv i överflöd. Så prisar vi ditt heliga namn och du heliga Jesus. Och ber, skriv ditt namn på våra hjärtan. Med ditt eget blod, att skulden är betald. Amen.